Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Murad Moreno, en av Sveriges mest lovande MMA-proffs just nu. I slutet av maj tävlade han i en av Europas största MMA-galor som gick av stapeln på Cirkus på Djurgården och där stod han som vinnare. Men vägen dit har inte alltid varit rak och enkel. Murad är uppvuxen i en familj med mamma, två bröder och en pappa som försvann. En stökig, orolig och hård tid som Murad lyckades ta sig ur. Och med sina erfarenheter har han byggt upp en styrka och sett möjligheter istället. Och han har med det lyckats vända sitt liv. Han värnar om andra människor, vill hjälpa dem han kan och älskar sin sport. Jag är nyfiken på hur han klarade av att se det goda när så mycket svek, skam och ord har präglat hans barndom. Jag undrar också om han vågar känna rädsla ibland och hur han gör för att hantera den. Och dessutom nyfiken på hans enorma kärlek till idrotten och vad den har betytt för honom. Det är så härligt att ha dig här. Välkommen Murad.
Tack verkligen. Har du börjat?
Ja, du får, ja, precis. Vi har börjat. Men du kan komma lite närmare mikrofonen.
Yes. Så då.
Sådär. Perfekt. Grönt. Och så hör du dig själv i hörlurarna om du försvinner för långt bort.
Yes. Du spelar in nu eller?
Jajamensan.
Yes, kanon.
Nu är vi på. Har du haft en bra sommar?
Det har varit jättebra faktiskt. Sommaren har varit otroligt bra och man har försökt njuta så mycket det går, badat och bara haft bra energi.
Vad härligt, ja, men det har varit toppen faktiskt. Du, den började ju rätt bra tidigt där i slutet på maj. Alltså grattis.
Ja, tack verkligen. Tack verkligen.
Hur var den känslan där efteråt?
Det är en, för min del är en väldigt otrolig känsla. Det är en väldigt stor dag för min del. Det är mycket som man går och laddar med, det är mycket känslor, det är mycket minnen och stor förberedelse. Så en sån dag som det var då är i slutet av maj är otroligt stort och känns alltid riktigt bra efteråt.
Ja, det skiner upp med hela ansiktet.
Ja, men verkligen, alltså, jag minns tillbaka.
Det är inte bara, liksom, alltså, bara, men det är ju alltså, att vinna. Men att ta den segern, fighta sig till den segern, att det innebär så mycket annat mer än bara själva titeln, alltså det du vinner.
Yeah.
Är det ofta så, kan du känna i sporten, att det är så mycket mer?
Alltså för min del är det ju väldigt, väldigt mycket. Alla människor ser saker och ting på olika sätt. Vissa människor vill ju utmana sig själv och vill bara egentligen övervinna sin rädsla och vinna. Men för min del är det en sån lång personlig resa så att det betyder otroligt, otroligt mycket varje gång jag går igenom det. Så att det är en otroligt stor dag och det är mycket känsloladdat. Det är samma varje gång. Jag kan egentligen minnas tillbaks till mina egentligen första boxningsmatcher och det är samma. Alltid lika mycket känslor oavsett om det är på en mycket större nivå nu eller att jag höll på i så många år så betyder det alltid lika mycket.
För jag vet att du har nämnt att 2020 var väl kanske lite tuffare år
började, men du vann ju där i slutet på året. Mm. Men det var riktigt tufft när det inte gick vägen. Hur jobbar du mentalt när du hamnar i det läget?
Alltså, den mentala biten är en otroligt viktig aspekt. Kollar jag tillbaks på mina yngre dagar så var det lättare för mig att kunna hantera brister och förluster just en tidig ålder, eftersom man tävlade väldigt ofta. Det kunde vara att du tävlade en gång i månaden, så det var ganska lätt att kunna glömma bort. Nu tävlar man inte lika ofta, det är några gånger per år. Det gör att det är väldigt laddat, det är stor förberedelse, det är många känslor inblandat. Och det gör ju också att det är väldigt viktigt för min del att vinna, både karriärsmässigt och för min privata del. Så en förlust är alltid jobbigt faktiskt, väldigt väldigt jobbigt. Och jag försöker att varje gång under förberedelserna, under träning, när jag känner att det är jobbigt, så försöker jag minnas hur det känns att förlora, hur den känslan sitter i mig, de minnena som dyker upp, och försöker bara jobba ännu hårdare för att verkligen den känslan inte ska komma in. Men när det gäller förluster så ibland kan det bara hända. Ibland är bara motståndaren bättre just den dagen, och man måste kunna acceptera det, och det är väldigt viktigt. Och det här har jag jobbat väldigt mycket med, den mentala aspekten. Jag jobbar väldigt mycket med en mental tränare. Det har fått olika uppgifter som jag gör dagligenvis faktiskt. Och det har hjälpt mig otroligt, otroligt mycket. Det har hjälpt mig verkligen att kunna fokusera enbart på min uppgift som jag gör just den dagen då jag tävlar. Och samma sak under uppladdningen. Att verkligen fokusera på rätt saker. Inte lägga energi på onödiga saker såsom motståndarna, hur hårt han tränar, vad gör han. Utan lägga tid på min del. Vad behöver jag göra bättre? Vad är jag bra på? Och egentligen bibehålla mitt lugn.
Är det så den mentala coachen jobbar, att man liksom fokuserar på det du kan påverka och inte så mycket på den andra?
Ja, men om jag kollar tillbaks på åren, så har jag egentligen samarbetat med olika egentligen mentala tränare, och det är ganska kul för att alla jobbar ju väldigt olika. Jag skulle vilja säga att de flesta mentala tränare jobbar ju mycket med ditt varför. Din eld som du har inombords. Och jag skulle vilja säga att det är helt fel aspekt att kunna fokusera på. Den killen som jag samarbetar idag med, han fokuserar inte alls på ditt varför. Inte alls, för att i slutändan är det inte ditt varför som gör att du vinner, utan det är hur bra du är förberedd, hur mentalt du är där, hur närvarande du är på plats och hur bra du gör saker och ting. Så att jag skulle säga att det är en väldigt, väldigt egentligen viktig faktor. Så att han får en verkligen att få bort alla tankar runt omkring och verkligen bara fokusera på vad du ska göra. Och det är ganska kul för att jag har inte samarbetat med honom så jättelänge. Jag har samarbetat med honom med ungefär 2 år. Jag har verkligen märkt väldigt stor skillnad. Som mina 2 senaste matcher som jag har gått, då har jag verkligen märkt att visst, jag är i en bur. Jag har en kille som vill slå mig skallen framför mig. Men jag tänker inte på det. Jag tänker inte på vilka som är runt omkring mig, vad han ska göra. Utan jag tänker bara på vad jag ska göra. Och det är ganska skön känsla, för att jag känner mig helt iskall. Jag känner inga känslor alls. Inga känslor alls. All nervositeten som jag har försöker jag bara använda till ett fokus, till en koncentration. Så jag känner mig väldigt, väldigt avslappnad. Det gör att jag enbart kan fokusera på min uppgift och på vad jag exakt ska göra just där och då. Och det får mig att vara väldigt, väldigt avslappnad faktiskt. Väldigt, väldigt avslappnad.
Men det låter lite grann som att det där skulle man ju faktiskt behöva i livet också. Att kanske bli mer närvarande i det själv gör, än att lägga så mycket fokus på vad alla andra gör och parera sig för det.
Det är verkligen, skulle jag säga, något jättebra. Men jag kan säga att det är inte en lätt väg dit.
Nej.
Kan jag säga. Det är inte bara att meditera 5-10 minuter om dagen, utan kollar jag tillbaka på min senaste match, så har jag de senaste 3 månaderna har jag mediterat 50 minuter om dagen. Varje kväll 30 minuter och varje morgon 20 minuter. Så det är verkligen ett stenhårt arbete som man lägger in i sin mentala träning. Förutom sin dagliga träning som är mellan 9 och 12 pass. Mm. Så det är verkligen stenhårt arbete. Verkligen.
Men det är ju också så att där är ju meditationen, det är rätt häftigt att se. Så det, man hör ju mer och mer om att alltså meditation har ju... Alltså jag kommer lite grann att hålla på med yoga och sånt där. Så att jag har ju aldrig riktigt klarat av att meditera speciellt kontinuerligt. Mm. Jag tror att jag skulle i och för sig behöva det, som har lite ADHD, som verkligen skulle kunna behöva landa i det. Men att få in den delen i vardagen, och att man kanske inte behöver sikta heller på så lång tid för att ändå landa i nuet. Men det du pratar om är ju väldigt mycket om det här med att titta på vad du kan påverka. Istället för att lägga energi på det du inte kan påverka.
Verkligen.
Och det är ju en väldigt stor befrielse, tycker jag, när man liksom ibland kan få lite panik, om man tänker i dagliga livet, över att så här, man är orolig för saker som händer runt omkring. Men kan jag påverka det?
Nej,
det kan du inte. Vad kan jag göra då? Att titta på mig själv istället. Och det är ju en sån grej som, sen är det en helt annan sak att gå in i den där buren.
Och meditation är ju verkligen något som är verkligen underskattat. Det är otroligt, otroligt bra. För den killen som jag egentligen samarbetar med idag, han har ju verkligen varit otroligt intresserad i mental träning. Han till exempel, om du tyckte att jag mediterade mycket 15 minuter, han mediterar 3 timmar om dagen. Så det här är verkligen hans intresse, han älskar det här. Han har verkligen studerat hur de japanska krigarna förr i tiden, hur de förberedde sig inför krig, hur ryssarna förberedde sig inför krig mentalt. Så han har verkligen ett otroligt stort intresse och har ju samarbetat med polisen, olika fotbollslandslag med mera. Så att han är verkligen high level, skulle jag säga, på just det han gör. Det gjorde att jag fick ett otroligt stort förtroende för honom, för att i början, innan jag började samarbeta med honom, så tänkte jag att alltså, det är någonting konstigt med vad han gör. För jag hade ett samtal och tänkte att det kanske inte är rätt väg att gå.
Varför tvekade du?
Jag tvekade mycket på grund av de saker, alltså på det sättet han jobbade på. På det sättet han ville jobba med mig. Det var mycket ut- och inandningsuppgifter och lite sånt. Jag tänkte att det är nog fel bana, för jag har ju ändå jobbat med mentala tränare innan. Men sen, det som gav mig en trygghet var ju att han har ju samarbetat med så många. Märkte ganska snabbt att det är så man gör.
Men det är ju rätt coolt att se liksom också så här vad en meditation betyder i en sån kraftfull sport. Som är en ganska tuff sport om man tittar på den. Vi ska komma tillbaka lite grann mer om själva sporten. Men vägen dit, vi pratade om din seger och att det har gått bra nu. Vägen dit har ju inte varit så speciellt lätt. Den har varit rätt tuff, framförallt uppväxten. Du växte upp med mamma och dina bröder. Och pappa, vad hände med honom? Han var inte närvarande.
Jag växte upp med min mamma. Jag växte upp med 2 bröder. Min mamma var gift med deras pappa som dog när de var små i cancer. Så att mina bröder var ganska små när deras pappa gick bort. Jag tror min äldsta brorsa var väl ungefär 3. Och min andra var väl ungefär 5. Min mamma träffade min pappa kort därefter. Sen kom jag till liv. Så att det började i att vi var ju en familj allihopa. Men det funkade inte riktigt mellan min mamma och pappa. Och de separerade egentligen. Så det var egentligen där allting började i stort sett.
Hur gammal var du då?
Jag kan ha varit 2-3 tror jag. 2-3. Så de separerade i en ganska tidig ålder och kan vara väldigt frånvarande. Väldigt, väldigt frånvarande många gånger faktiskt. Det var.
Så mamma var själv med, och då har ju din mamma då varit med om en sorg innan, och även dina bröder. Vad var det som gjorde att det blev så tufft för henne med... Det är ju tufft att vara ensamstående med 3 pojkar, absolut. Men var det någonting mer som hände under vägens gång som gjorde att det blev extra tufft?
Jag skulle vilja säga att det som var tuffast var ju att hon var ju tvungen egentligen att ta hand om 3 barn ensam. Egentligen att kunna uppfostra 3 killar, kanske inte det lättaste, följa med dem till skolan, försöka ge dem allt möjligt. Och hon försökte gång på gång med min pappa, men det gick ju inte. Pappa var en sån person som hade mycket lögner med mera. Han ljög väldigt mycket. Han lovade saker och ting. Han lovade att komma hem och fira min födelsedag. Men han dök inte upp. Så det var mycket problem där hemma som hände. Och det satt ju sina spår. Det funkade ju inte egentligen mellan de 2. Och därför beslöt min mamma egentligen att det är bättre att klippa bandet med honom. Och försökte uppfostra oss ensam. Faktiskt.
Men då tog din storbrorsa över lite grann och försökte vara lite pappa.
Ja, det stämmer. Min storbrorsa försökte ju ta över papparollen eftersom inte vi hade någon pappa, och han var ju ganska ung, så att han försökte ju vara en pappa som han kanske själv inte visste hur en pappa skulle fungera, och gjorde många felval där hemma. Han slog oss ganska mycket, han straffade oss ganska mycket. Många saker som han gjorde som var väldigt elaka på grund av att vi inte hade någon pappa. Men han var ju väldigt ung själv, så han visste egentligen inte hur han skulle uppfostra oss på den åldern egentligen. Och min pappa försökte ju komma och gå lite och sådär, men det funkade aldrig där hemma, och det gjorde att min mamma och äldsta brorsa drog hela lasset, och han var ju väldigt ung för att egentligen kunna ta.
Hur många år äldre var han då?
Han var 9 år äldre än vad jag är. Han var 9 år äldre än vad jag var. Min mellersta brorsa var 5 år äldre än vad jag var.
Och då var han på väg också in i tonåren, vilket är en ganska tuff tid för honom också generellt. Liksom.
Ja, ja.
Tonår och ta hand om bröderna.
Absolut, absolut. Han var ju väldigt ung, så att många saker och ting som han gjorde blev ju helt fel. Och min mamma var ju tvungen att försöka försörja oss, jobba väldigt mycket ekonomiskt med mera. Och det gjorde ju att det var ju väldigt jobbigt det hemma. Väldigt, väldigt jobbigt.
Hur var det i skolan då?
I skolan, jag gick faktiskt i en katolsk skola faktiskt. I en katolsk skola som låg i Sockenplan. I skolan var jag väl väldigt, jag skulle väl säga, tillbakadragen. Jag var inte så social på den åldern. Eftersom det var ju väldigt jobbigt hemma. Mycket jobbigt hemma, och det gjorde ju att jag inte kunde vara så social mot andra ungar i skolan. Och jag märkte av det i en ganska tidig ålder. Och det var väldigt jobbigt, för att jag visste om det, men jag kunde inte prata med någon om det. Jag tänkte att det är väl så det ska vara, det är väl så det är. Så jag försökte bara handskas med det på ett eget sätt egentligen. Och det gjorde att varje gång man var i skolan, man kanske drog sig tillbaka från de andra med mera. Så att det var väldigt jobbigt. Men jag kände ju alla i skolan, jag hade väldigt mycket vänner och sådär. Men jag var inte riktigt den social eller den som hängde med alla. Jag försökte alltid vara lite tillbakadragen, vara på mitt eget sätt. Med mer, och det var ju mer egentligen för att det var så jobbigt här, men jag kunde inte slappna av. Jag kunde inte slappna av i skolan.
Men kunde du också se att om du var hemma hos några kompisar någon gång ibland också, kunde se att deras familjer levde liksom på ett annat sätt, eller visste du ingenting annat?
Alltså när jag var hemma hos kompisar och sådär som jag hade, så var det ju väldigt annorlunda. Många hade ju sina båda föräldrar, och de hade ju alltid middagar tillsammans med mer, så man såg att det var ju en väldigt bra sammanhållning. Hos oss var det ju inte liknande, så att man förstod inte just i den åldern vad som var rätt och fel, utan man såg bara egentligen hur de hade det, och jag tyckte det var ganska skönt att kunna gå hem ibland till kompisar och se hur de hade det, för det var ju en bra gemenskap, alla äter tillsammans med mera, så att det var ju väldigt, väldigt annorlunda skulle jag säga för mig.
Jag vet att du berättade någonting om också en skolavslutning till exempel, när inte din familj kunde komma eller någon, utan det var klasskompisarnas familjer som...
Ja, exakt. Vi hade några skolavslutningar i skolan, och det var så här att varje gång vi slutade skolan så brukade olika elevers föräldrar komma och egentligen plocka upp eleverna. Min mamma var ju så himla upptagen i sitt. Hon var ju tvungen att egentligen försörja oss som 3 killar och verkligen kunna få det stadigt ekonomiskt hemma för att få det att kunna gå runt. Och en så tydligt minne som jag kommer ihåg när jag var yngre, det var att alla barn efter skolan sa, nej men ska ni hem? Ja, absolut, jag ska hem. Kommer din pappa? Ja, min pappa kommer, min mamma kommer och sådär. Jag kommer ihåg att jag brukade göra 2 saker. Antingen att jag gick in, låste in mig i toaletten tills alla hade gått ut i skolan, så att ingen skulle se eller höra eller fråga efter mig, så att de inte skulle märka. Eller att jag egentligen sa till de andra eleverna, nej men min mamma kommer, jag väntar här inne och sådär. Och det som hände var att alla eleverna gick ut ur skolan, de gick till sina föräldrar, och när de väl hade gått, då kom jag ihåg att jag gick till nödutgången ut dörren, tog den vägen och gick hem. Eller kom ut ur toaletten och gick då hem. Och det var något som var väldigt jobbigt, för det här var inte något som hände bara en gång, utan det var väldigt många gånger. Väldigt, väldigt många gånger. Föräldrarna hämtade sina barn nästan 5 dagar i veckan eller 3 dagar i veckan. Så det här var ju ett beteende som jag fick till mig att göra i stort sett nästan varje dag i skolan. För att jag hade ingen som kom och hämtade mig. Och det var väldigt jobbigt. Väldigt, väldigt jobbigt. Men i mitt huvud när jag var i den åldern, jag förstod inte vad som var rätt och fel, utan jag tänkte att det här är normalt, det är så här det ska vara, jag får bara lära mig handskas med det. Och,
men ganska otroligt ändå att du hittade liksom ett sätt att hantera så tidigt, att inte möta de andra, utan att du hade din rutin. Du gick in på toaletten och stängde dörren och så gick du ut nödutgången. Att få in det som en rutin är ju ganska otroligt ändå, som när man är så liten.
Ja, verkligen. Absolut. Det kom ju, alltså jag skulle vilja säga att jag skämdes ju så pass mycket.
Och det var mycket skam också. Eller?
Det var mycket skam. Mycket, mycket skam. Allt var skam. Väldigt mycket skam. Och det gjorde att jag inte kunde, jag kunde aldrig berätta om det. Jag skämdes redan. Jag visste att det var fel. Jag visste att det var fel. Men jag visste inte hur jag skulle kunna berätta det till någon. Jag visste bara att min mamma där hemma, hon försökte på sitt bästa sätt. Och det är bara så det är, Mora. Du måste bara lära dig hantera det här. Det är inget som du ska dela med dig om. Det här är något som händer i familjen. Alla familjer går igenom olika saker. Det här är det som händer i din familj. Och du måste bara lära dig kunna hantera det.
Men det kom i tidig ålder. Och du pratar ju om att det här väldigt mycket. Att du liksom drog dig undan och att du inte ville berätta. Blev det också stökigt för många som kanske... Eller många ska säga, men det är ju de som har haft det tufft hemma som blir ganska stökiga sen i en viss period i livet. Där det liksom, man testar gränser och liksom, nästan så här att jag får ingen uppmärksamhet annars, så gör jag det här, kanske så får jag, så ser någon mig, alltså att det blir en sån situation. Men var du alltid även uppe i liksom övre tonåren också tillbakadragen?
Nej, alltså jag skulle vilja säga att jag var ju lite tillbakadragen, men jag kunde ganska skifta ganska fort också, var väldigt social med mera. Men jag skulle vilja säga att mestadels, alltså problem skulle jag inte säga att jag hade så mycket i tonåring, alltså jag själv, att det var något drogproblem eller sådär. Det har aldrig varit, utan mestadels har det ju varit problem hemma, skulle jag säga, med min mellersta bror tillsammans med min mamma. Han hade ju väldigt mycket drogproblem hemma.
Ja, så för det, han hamnade ju snett.
Han hamnade väldigt snett faktiskt, och det var ju där egentligen min mamma försökte koncentrera sig mestadels på. Han hade ju väldigt mycket drogproblem, otroligt stort, och det gjorde att man såg sin mamma gråta väldigt många gånger, och det var väldigt jobbigt, för att jag var ju en tidig ålder och jag behövde gå upp tidigt till skolan med mera, och det man påverkades otroligt mycket av det. Men jag försökte bara egentligen hantera det på mitt eget sätt, att bara försöka vara stark, hantera det. Det blir inte bättre för att du klagar. Det är ett tankesätt som jag haft sedan långt tillbaka, och så det blev mycket att man försökte handskas med det själv bara, och man såg ju att största egentligen energin gick ju att försöka hjälpa min bror med mera. Så det är mycket minnen som kommer därifrån. Jag kommer ihåg en ganska starkt minne i att jag vaknade upp mitt i natten, att min bror kom hem efter en kväll ute på stan, och min mamma hade vaknat och konfronterade honom. Och han skrek då, och de började tjafs, och han skrek om att han skulle ta sitt liv ena andra. Och då får du tänka att jag skulle till skolan dagen efter. Jag vaknade upp i mitt rum och tänkte, vad är det som händer här? Men gick inte ut i rummet, utan jag lyssnade, satt vid dörren, lyssnade på vad som hände. Och det är sådana minnen som sitter i ens hjärta, för man kommer på det ganska... ganska drastiskt, dessa situationer som dyker upp. Det var väldigt svårt, allt blev väldigt svårt. Det går inte att komma som glad kille, social kille, till skolan dagen efter när man får höra sådana saker och ting som händer i hemmet. Så att det är saker och ting som har påverkat en väldigt, väldigt mycket. Men kollar jag tillbaks till mig just nu, så är det så att jag försöker bara, allt som har hänt, jag försöker använda det till en drivkraft. Allt som har hänt, det spelar ingen roll om det är dåligt, om det är bra. Allt har blivit en drivkraft. Jag försöker använda det som en energi till allt.
För man ser ju att, jag ser ju att det berör dig starkt. Och att det fortfarande sitter kvar. Var det framförallt känslan av oro och rädsla som du kände då? För vad som kunde hända?
Det var ju i stort sett allt. Jag skulle säga att det kunde ju vara allt från konsekvenserna i hemmet till... vad ska jag göra om någonting händer med min familj, till om vi blir utkastade från huset, till att jag måste till skolan imorgon, till att jag har fotbollsträning imorgon, till att jag kanske har utflykt imorgon, vem ska packa med? Alltså allt egentligen kom ju upp verkligen som minnen. Så det var ju verkligen jobbigt, väldigt jobbigt. Och all energi gick ju till att försöka hjälpa min brors, och det var inte så konstigt, för att han hade ju de största problemen. Så jag försöker aldrig blamea min mamma idag, utan hon gjorde sitt bästa. Hon försökte hjälpa oss på bästa sätt som hon kunde. Men det största problemet just där och då var ju han. Och det gjorde att jag hamnade utanför. Jag var tvungen att kunna hantera allting på eget sätt.
Vilket egentligen inte ett barn ska behöva. Alltså om man tittar tillbaka på det så är det ju inte det. Utan det är ju inte konstigt om det är. Alltså att den känslan av oro och rädsla har påverkat en sen under livets gång. Men ofta så kan man ju höra om berättelser att det kanske har varit någon annan vuxen som har sett den. Man har blivit bekräftad genom. Eller man hittar en sport eller man hittar en gemenskap någonstans. Där man ser någonting annat som kan hjälpa en utan att vara helt ensam. Hittar du någon sån plats någon gång?
Jag skulle vilja säga att jag sökte ganska ständigt på ett sätt att kunna hantera mina känslor. Jag spelade mycket fotboll men kände att lagidrott var ingenting för mig. Jag hade väldigt mycket energi. Testade runt lite olika sporter med mera, testade basket men märkte att det var ingenting för mig. Så att första dagen egentligen som jag la mig i kampsportslokalen, jag blev ganska direkt kär skulle jag säga. För att jag märkte att det här, jag har verkligen hittat rätt. Det här är verkligen ett sätt där jag kan få ut mina känslor. Jag kan få hantera mina känslor i verkligen extrema nivåer. Där det är verkligen svårt att kunna hantera en ilska eller känslor som finns där. Så att när första gången jag kom till kampsportslokalen så visste jag direkt att jag hade hittat rätt. Och blev helt störtkär, verkligen störtkär. Du får tänka att när jag spelade fotboll, jag spelade på en ganska hög nivå. Då tränade man kanske 3-4 gånger i veckan till att när jag började i kampsport, det blev nästan den dubbla dosen ganska direkt. För att jag märkte verkligen att där inne är du verkligen ensam. Och ska du få utdelning av det, då är det bara på grund av ditt arbete som du lägger ner i. Inte någon annan. Så i fotboll kunde man ganska mycket förlita sig på någon annan. Men här inne var du helt ensam.
Men tror du att det har också att göra med att du inte kände dig trygg med andra? Eftersom du inte kunde lita på alltså din pappa med det sveket. Alltså, hemma var du ju också ensam. Och sen på fotbollsplanen så kände du dig ensam och drog dig undan. För du drog dig undan hemma i och med att du liksom höll dig innanför i ditt rum.
Ja men absolut, det tror jag absolut. Det blir ju en helt annan egentligen fas där inne egentligen när det gäller kampsporten. För det är en sport som du verkligen är tvungen att lägga så mycket tid själv för att verkligen kunna utvecklas. När du väl är där inne och ska tävla, allt handlar bara om egentligen hur hårt du har förberett dig, hur hårt du har tränat. I fotboll är det inte lika så. Det kan vara att en kollega i ditt lag gör en tabbe och då förlorar laget. Men just i kampsporten var det helt annorlunda. Det märkte jag ganska snabbt för att jag började träna väldigt seriöst, väldigt direkt.
Hur gammal var du när du kom in i kampsportslokalen?
Jag var 16. Mm. Jag var 16 när jag kom in. Så jag började ganska intensivt redan direkt. Och jag skulle säga att det som gjorde mig kär, det var att jag märkte att jag fick utlopp för mina känslor. Det funkade som en terapi för min del.
Mm.
Jag märkte verkligen att jag blev verkligen lugn. Jag kunde hålla min koncentration. Jag kunde hålla mitt fokus. Jag fick ut mina känslor.
Så att du hade inte pratat om känslorna. Men du kände ju fortfarande. För många kan ju också stänga av känslocentret. När man drabbas av sådana saker. Du kände ju fortfarande. Men du fick inte utlopp för det, eller?
Jag skulle vilja säga att jag pratade aldrig med någon om känslorna. Utan det var bara ett sätt som jag lärde mig egentligen hantera det själv. Men där lärde jag mig verkligen att okej, Mora, du kan få utlopp för dina känslor. Det du har varit med om tidigare, de problemen som har varit i grundskolan eller som har varit hemma, kan du använda till din styrka istället. Och då började jag omvända det istället. Jag började tänka annorlunda att okej, det spelar ingen roll. Jag kan använda det till min styrka istället. Och det var lite så som jag började tänka i början. För att om man kollar egentligen de som håller på med kampsport, det är ungefär, jag skulle säga att kanske en 5% utav alla som tränar som väljer att tävla. Det krävs ju väldigt mycket för att egentligen tävla. Väldigt, väldigt mycket. Nummer ett ska du ju vara väldigt mentalt stark. Nummer två ska du ha ett varför i det som verkligen brinner. Och nummer tre ska du också ha tiden att kunna lägga ner så mycket tid. Så att när jag väl började tävla, det kom ganska naturligt för mig skulle jag säga. Det kom ganska naturligt. Det har alltid varit väldigt naturligt för mig att lägga hårt arbete på någonting som jag brinner för. Det har kommit väldigt naturligt. Om jag jämför till mig själv när jag när jag började så var jag alltid egentligen på klubben ungefär en halvtimme innan träningen började. Började värma upp och var alltid kvar sist på klubben efter alla hade gått och försökte nöta hela tiden på vad jag kunde bli bättre på. Så det var egentligen så det började, skulle jag säga.
Hittar du vänner där?
Ja, absolut. Ja. Absolut, det är ju
så
det.
Där fick du mera gemenskap än det du hade upplevt i skolan?
Ja, absolut. Absolut.
Betyder det mycket också?
Det gjorde det absolut. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. För att jag märkte att jag kunde träffa människor som kanske har varit med om liknande saker. Och det kunde jag se lite i dem. Och det kändes ju bra att jag inte är ensam i stort sett. Och vissa människor som var där hade ju inte alls varit med om någonting. Så att det var alla olika människor verkligen som hade mixats. Och det kändes ju väldigt, väldigt bra, skulle jag säga. Väldigt, väldigt bra. Det självförtroendet man fick, den självrespekten, den disciplinen man fick. Det är någonting som jag har känt otroligt mycket och verkligen så tacksam än idag. För jag märker verkligen att det har verkligen... Alltså det har verkligen uppfostrat mig till den personen jag är idag. Verkligen, det har verkligen uppfostrat mig till exakt det jag är idag. Och det är så här, det är idag, jag hade inte kunnat lärt mig det på ett annat sätt. Jag har verkligen fått lära mig en hårda värdning och verkligen lagt ner verkligen kropp och själ för att komma dit jag är. Och jag är väldigt tacksam för det.
Har du pratat någonting med din mamma, vad det betyder för henne att du hittade sporten? Jag tänker alltså, som mamma att se sin son hitta någonting som han brinner för.
Ja, absolut. Jag har ju pratat lite med min mamma och sådär. Jag tror som alla mammor, de gillar inte kampsport. Ganska
nej,
naturligt.
Alltså, ja, vi ska komma till det.
så att den biten gillar hon inte. Men hon blir väldigt glad att det går bra och att man tar ju fler steg i karriären. Går ju bara bättre och bättre och bättre och sådär. Och hon är glad att jag kan använda det till en styrka eller sådär. Men jag skulle vilja säga att i början var det väldigt jobbigt för att du får tänka att anledningen till att jag började, det var hur jag hade haft det hemma. Och när jag väl började, då fick jag aldrig någon stöttning utav min mamma eller pappa. De skällde alltid på mig för att jag gick på kampsport.
Och det var inte att de var oroliga eller för att de inte tyckte att det var en sport att hålla på med?
Både och. Nummer ett, att det var den sport som inte de tyckte att man skulle hålla på med. Nummer två, när jag kunde komma hem och kanske vara skadad eller efter en tävling när jag var ledsen och kanske hade brytit någonting eller sådär och kanske var lite extra ledsen och behövde kärlek, då fick jag aldrig den stöttning av mina föräldrar som man egentligen hade velat ha, utan det var mer så men vad har vi sagt till dig, du borde inte hålla på med det. Så det var ju ganska jobbigt, väldigt väldigt jobbigt skulle jag säga, och det är någonting som jag har man har fått hantera egentligen själv egentligen hela tiden.
Och där är också sån grej som förälder, tänker jag, som om man är en förälder och lyssnar till exempel och har ett barn som älskar sin sport och kanske tänker så här att jag vet inte situationen, vad de tänkte, man vet ju så här, man har pratat om de här fotbollspapporna som drömde om en fotbollskarriär, det blev inte, så att nu hoppas de på sonen. Man tycker att en sport är bra istället för att vad är det du vill, vad är det du tycker om och vad är det du tycker är roligt, vikten av att man backar upp det. Det hade betytt mycket för dig om du hade fått det.
Ja, otroligt, otroligt mycket. Jag hade önskat att en av mina faktiskt drömmar i att min mamma någon gång ska dyka upp på någon av mina matcher. Det har ju inte hänt hittills. Det kan vara lite känsligt också eftersom se sin egen son kanske tävla under de promisserna kan vara lite jobbiga. Jag hade min storebror en gång med och det gick inte så bra. Jag skulle säga att humöret tog väl över, så att det höll på att bli lite kaos där.
Men då berätta.
Nej, men... Det är alltid känsligt, som sagt. Det är alltid känsligt att kunna se sin son tävla i de promisserna. Och för min del, som sagt, jag lägger inga känslor utav det. Utan för mig, jag kan bli träffad, men jag blir inte sur. Jag tänker mer som att, nu förlorade jag en poäng. Lite i den fasen jag har kommit. Men jag kan förstå att andra som kanske kommer in och ser sin son eller sin bror. Det är väldigt känsligt, för det är ändå slag som kommer. Det är verkligen stenhårda slag. Det kan vara sparkar, armbågar, knän, allt möjligt. Och du får tänka att motståndaren försöker ändå sänka dig. Så att det är verkligen under hårda promisser. Så att min brorsa började skrika där. Det var nästan så att han ville ta över matchen, om vi säger så. Så att,
han blev verkligen storebror.
Ja, det blev han. Det blev han
för verkligen. Det är ju ändå det, alltså, jag kan ta upp en gång, men jag har ju varit och kollat på en MMA-match för länge sedan och satt längst fram.
Ja, nej.
Panik. Alltså, dels höra när ni just träffar varandra. Alltså det smäller ju duktigt. Och för en annan, alltså gå in i bordskant. Alltså aj, fan. Alltså, och se, det är liksom innan man förstår själva sporten i sig. Och då, jag ska inte säga att jag hoppar på med någon kampsport, men jag ändå tränar lite taekwondo förut liksom. Mera för att tekniken och sådär. Men det är ju liksom lite läskigt tills, om man är ovan vid det. Och
verkligen.
Alltså skulle jag se min son, jag skulle ju nita den där andra jäveln som ger sig på min son.
Jag tror
alltså,
det är många som tror så.
Ja, men det är ju det. Så där på ett sätt kan jag förstå. Sen skulle jag, hoppas jag på att jag skulle ta mig modet till och bara så här för barnets skull. Men det är ju också så här att ens barn är ens barn, alltså, även om ni är vuxna. Liksom.
Ja,
det är full. Så jag kan ju fatta att din morsa kanske.
Ja, absolut. Det är ju känsligt. Jag skulle vilja säga att det är väl där som jag egentligen har fastnat. För det är ju så att vad man än har varit med om sitt liv, så har ju alla människor sin historia. Och den historien jag har varit med på, det har gjort att jag har blivit, alltså man kan, alltså humöret kan gå upp och lite sådär, men man har ändå lärt sig att kontrollera genom åren. Men jag skulle säga att när du går in i de promisserna som jag gör, du får ju tänka att du får ju verkligen en chans under de maximala promisserna kunna kontrollera dig själv. Under en tävlingsform när du har en kille som ska försöka hetsa dig och du vet att han försöker träffa dig väldigt hårt. Och du verkligen får kontrollera dina känslor. För att jag skulle vilja säga att den farligaste motståndaren är inte den som är sur. Den farligaste motståndaren är den som inte känner något. Som är iskall, som kan koppla bort allt. Allt.
Men jag tänker också så här, vi har ju pratat med mamma och om mamma och att hon verkligen liksom har försökt göra sitt yttersta för att hantera den situationen som ni var i. Men vad hände med pappa? Har du liksom haft någon kontakt med honom senare?
Alltså,
du har ju en syster också.
Det stämmer. Alltså jag och min pappa, vi har ju inte den bästa relationen och det är inte så konstigt eftersom han aldrig har funnits där. Det har ju satt sina spår. Och min mamma egentligen, för att skydda mig, så när jag var yngre, när jag fyllde år, så brukade hon lura mig när inte jag var hemma att men din pappa har ringt, han ville säga grattis till dig, fast han egentligen inte gjorde det. Det var ju mycket för att inte egentligen göra mig ledsen. Och alla de sakerna har ju berättat idag. Och det är väldigt jobbigt, för han var ju aldrig närvarande. Han var ju aldrig närvarande eller hjälpte mig mera. Så att det är saker och ting som verkligen har varit jobbigt. Och för ungefär, vad kan det varit, 2-3 år sedan, så hade jag och min far en väldigt stor diskussion. Där vi blev verkligen ovänner, skulle jag säga. Och när jag berättade för min mor så fick hon droppen egentligen. Och då berättade hon att jag hade en halvsyster. Och det får jag alltså, idag är jag 32, så det får jag reda på när jag är 30. Och det kom verkligen som en chock för mig.
Hur gammal är hon?
Hon är 27. Så det kom verkligen som en chock för mig. För att min pappa aldrig varit där, visst, det är så som det är. Jag kan inte ångra det som har hänt. Eller det som har hänt, du kan inte göra någonting åt det. Men att få reda på att man har en syster som man haft i en sån lång period och aldrig fått träffa henne, och att han aldrig berättat det. Och att han dessutom var med en annan kvinna när han var tillsammans med min mamma. Det gör det så här extra jobbigt. För att jag vet att min mamma har ju kämpat. Hon har försökt göra allt möjligt för att vi egentligen ska ha en bra uppväxt. Så att det gjorde det lite extra jobbigt. Men som sagt, det är som det är. Man kan inte göra åt någonting åt det som har varit, utan du kan bara styra framtiden. Så att,
du har haft lite kontakt med henne nu?
Men det stämmer. Jag tog kontakt med henne och har även fått hjälp av min sambo som har pratat med henne, vi har kört lite så här FaceTime-samtal, vi pratar lite då och då och sådär. Använder mycket Google Translate, för hon bor i Marocko.
Ja, så det är
så
lite
att vi pratar franska.
Har det blivit bättre på franska?
Men jag pluggade franska 3 år, så att jag klarar mig. Men Google Translate gör ju verkligen det hur bra som helst.
Vi gör det lite lättare.
Ja, verkligen. Vi håller så långa dialoger och man kan skriva. Det känns otroligt bra det.
Men vad var hennes reaktion när hon fick reda på att hon hade en bror?
Hon blev ju väldigt chockad. Hon blev väldigt chockad. Jag blev väldigt, väldigt chockad. För jag hade ingen aning själv att jag hade en syster. Och sen när jag såg henne, min pappa är muslim, mamma är katolsk och jag uppväxt i en katolsk skola. Så det blir ju verkligen så här en väldigt kontrast. Jag kände inte igen mig själv. Jag såg henne med slöja. Hon var gift och hon hade barn. Och hon var tillsammans med en, eller hon var gift med en man som var militär. Så att allt blev ju bara så här jättelunda verkligen. Men vi försöker prata så ofta det går via FaceTime. Och ibland är min sambo med. Hon översätter ifall vi pratar arabiska live då, så blir det lite lättare. Men annars när vi skriver så pratar vi på franska. Och jag har lovat att när jag väl åker dit, eller när egentligen pandemin är över, så ska jag åka ner till Marocko och besöka henne. Så vi har egentligen pratat sedan pandemin började, jag skulle säga mars 2020. Så att ja, jag ser fram emot utav att få träffa henne.
Men just det att kanske det blir så här sorgen över att man har vetat att man, alltså får reda på att man har haft en syster som man inte har fått haft relation med. Kan du känna att det också finns en glädje nu att ni försöker ta i fatten till att det finns en betydelse i det också? Att det,
ja, absolut. Att över,
för att det är som sagt det som har varit kan man inte påverka.
Nej, absolut, absolut. Jag försöker då att alltså generellt sett i livet, jag tänker alltid så, du kan inte styra över det som händer. Det blir inte bättre för att du klagar utav det som händer, utan försök tänk framåt, använd saker och ting som har hänt i ditt liv, oavsett vad som har hänt, använd det som en drivkraft för att hela tiden utvecklas. Och det är egentligen så jag försöker tänka och försöker ta vara på allt som finns egentligen runt omkring och försöker relatera mycket till mig själv utav kanske när jag var yngre, saker och ting som jag grubblades med mera, och verkligen försöka hjälpa andra om jag kan. För att i dagsläget kan det vara någon person som har det svårt och behöver hjälp, och sträcka ut en hand och hjälp den personen, för du kan ha det bra idag, men imorgon kanske du är den personen som behöver hjälp. Och det sättet försöker jag alltid tänka på, eftersom jag själv har varit där. Det blir ganska naturligt för mig att sådana situationer dyker upp, så att för mig är det alltid en självklarhet om jag ser någon som ropar efter det. Det är alltid en självklarhet för mig att hjälpa. Det finns inte i mitt huvud att inte ens gå fram och hjälpa, utan det sitter i mina i naturligt, skulle jag säga.
Men just det här med att för att när man är med om mycket så här saker som händer, oavsett om det är så här förändringar eller förluster på olika sätt, om det är svek eller sorg på, som uppstår vid förändringar och förluster, så låter det ändå som att du liksom någonstans också har bearbetat det lite. Kan den mentala delen i sporten också ha hjälpt dig att hantera, att kunna lämna det bakom dig? För vissa går ju och bär med sig det vidare framåt.
Ja, absolut.
Och kunna släppa taget om det. Acceptera att det har hänt. Mm. Jag kan inte liksom göra någonting åt det. Men, eller, och också kanske till och med förlåta.
Ja, absolut. Nej, men så långt har jag kommit, absolut. Att man accepterar saker och ting. Det är generellt sett i livet, så försöker jag acceptera allt som händer. Det kan vara bra, det kan vara dåliga saker. Acceptera allting och försök dra lärdom utav det. Och egentligen gör det bättre nästa gång, eller egentligen kunna lära sig så mycket som möjligt. Så att allt försöker jag verkligen använda som en drivkraft, och verkligen för att försöka hjälpa andra eller inspirera mig själv. Och speciellt med sporten, det har ju varit, som jag berättat till dig tidigare, har det varit som en terapi som har hjälpt mig otroligt, otroligt mycket. Och jag har kunnat använda det till min drivkraft. Så att jag vet att allt som jag gör i livet, det spelar ingen roll vad jag gör det alltid 100%. Och det är något som jag känner mig väldigt så trygg med. Att jag vet att oavsett vem jag tävlar mot, i vad det än gäller, i jobb, privat eller vad det än är, jag vet att jag alltid kommer ligga 100%. Alltid. Det spelar ingen roll om jag kanske jobbar på samarbete som en annan person som jobbar 8 timmar. Jag jobbar 8 timmar. Jag vet att jag kommer jobba på kvällen och på morgonen. Och jag kommer verkligen försöka lägga ner det extra arbetet. Och det är så jag funkar, det är det som har kommit med hela den här resan, skulle jag säga. Det kommer för mig naturligt. Ibland kan det vara lite för jobbigt. Jag vet att min sambo klagar lite på mig. Men du tränar för mycket eller du jobbar för mycket. Men det kommer naturligt. Det kommer naturligt för mig.
Ja, och så länge det är det, så är det ju inte för mycket. Då är det inte så lika energikrävande som att det blir ansträngande.
Nej,
alltså, utan att det blir naturligt. Men jag tänker på det här med liksom, när du var liten då, så var det mycket oro och rädsla med vad som skedde runt omkring. Kan du vara rädd för någonting? Kan du vara rädd idag?
Ja, absolut. Det har ju alltid funnits egentligen oro och rädsla kring olika saker och ting.
Men när kan du känna rädsla idag?
Alltså rädsla är ju, det kan ju vara alla olika typer av saker. Det kan vara allt från höjder till allt som egentligen är utmanande, skulle jag säga. Men där har jag också lärt mig att verkligen kunna hantera din rädsla. Jag tror att de flesta människorna gör ju så att man accepterar sin rädsla. Jag är rädd för någonting och jag gör inte det. Det jag försöker göra är att acceptera rädslan, sätter mig på test för att ta mig över det tröskeln. Och det kan vara allt från höjder.
Du har haft höjdrädsla?
Jättehöjdrädd. Mm. Väldigt höjdrädd.
Hur gjorde du då? För att komma över den rädslan?
Jag var, alltså det är ett ständigt arbete. Aha, som man gör
du, egentligen. Du tar det stegvis uppåt?
Alltså. Nej, alltså om vi säger så här. Höjder är ju någonting som jag alltid har som rädsla. Än idag, fast jag har tagit över mig. Så varje gång jag ska utsätta mig för det så är det alltid en rädsla. Så att kunna relatera till exempel förra året var jag, min sambo och lite vänner var i Saltsjöbaden. Där har de så här hopptorn.
Mm.
Så vi var där och badade. Och när vi kom in dit, så det första jag gjorde var att titta upp. Och så såg jag, oj det är 12 meter, det är 3 meter, det är 5 meter, 8 meter. Okej. Så vi går upp högst upp. Och jag är en sån person, jag älskar att utmana mig själv. Älskar att utmana mig själv fast jag vet hur jobbigt det kommer att vara att ta det där klivet. Så älskar att utmana mig själv. Så det första vi gör är att gå upp för att kolla ut 12:e. Och så kollar jag upp och det känns som att man är uppe i en skyskrapa, ungefär samma känsla. Och min första tanke var bara att okej, Murad, klockan är 11 nu, de stänger 18. Det jag vet innan jag går härifrån det är att jag kommer hoppa härifrån. Hur jag mår efter, det vet jag inte, men det är det enda jag vet. Så att vi går ner, vi solar, vi går ner och hoppar från 3 meter och 3 meter är ganska högt faktiskt. Mm. Och vi hoppar från 3 meter, går upp och hoppar från 5. 5 börjar bli jobbigt. Redan 5 börjar bli jobbigt. Jag börjar titta ner och tänka att det här är högt. Det här är högt. Men som sagt, 12 meter är väldigt högt. Så att det gäller verkligen att kunna hoppa. Det är inte bara att ta klivet utan du kan verkligen skada det. Och det gäller att verkligen vara konsekvens med det som kan hända. Så att det jag gjorde det är att jag hoppade egentligen från 5:an kanske 8 gånger. Bara för att hitta lugnet i mig själv. Och då skulle jag säga att den här erfarenheten kommer kicka igång. Allt med den mental eller till när jag egentligen ska förbereda mig inför match. För det är samma inre resa man går igenom. Så att jag går upp, hoppar från 8:an och 8:an var otroligt jobbig att hoppa från. Otroligt jobbig att hoppa från. Och sen går vi upp då till 12:an och jag såg bara att det var massa människor som var där uppe. Och det var ingen som egentligen hoppade. Och det gör att jag får en så här inre drivkraft. Jag vet inte varför, men om det kan vara att det är någonting att jag vill bevisa för mig själv. Eller att jag vill vara en förebild för andra. Eller jag vill inspirera andra. Jag vet inte vad det är, men då känns det som att en så här erfarenhet kommer in i mig och lugnar ner mig. Och verkligen får mig att ta det klivet och bara hoppa egentligen. Och inte känna någonting. Och
du tvekade inte så länge utan du bestämde ganska målmedvetet.
Ja, nej, men jag gick fram, tittade, okej, accepterade det högt, backade, försökte tänka okej, blundade och bara sprang ut och egentligen hoppade.
Jag kan tycka ibland att just det när eftersom jag har gått lite ledarskapskurser och gillar det här med också mentala hälsan, framförallt den mentala utvecklingen på, liksom, i mig själv och är lite nördigt intresserad av det, så då blir det så här att om jag är irriterad till exempel så kan jag bli så här, men vänta nu, varför blir jag irriterad nu? Vad är det som gör att jag tänker så här? Vad kan jag göra för att påverka det här? För ingen annan går runt och mår dåligt över det utan det är bara jag.
Mm.
Och så stannar jag i det en stund och så hittar jag min väg ut liksom, och jobbar med mentalt.
Mm.
Och märker ju att det här är ju lite grann liksom inte en sport för mig. Men jag tycker att det är spännande hur jag själv kan påverka att ändra mitt känslomässiga tillstånd. Genom att kanske tänka på ett visst sätt eller hur jag kan liksom agera utifrån det. Och där är ju du liksom, om man tittar på dina utmaningar, även om det kanske inte bara alltid liksom den situationen i irritation eller så. Men att du går in och så här, hur kan jag göra nu? Vad kan jag göra för mig? Du tar ett eget ansvar över ditt eget beteende. Är det någonting som liksom, du har haft med dig? För du tog ju ansvar redan som barn när du liksom egentligen stängde dörren för att du skulle hantera den grejen själv.
Alltså jag
för att skydda dig på det sättet som du gjorde då.
Mm. Jag förstår hur du tänker. Alltså, det har ju alltid varit någon så här ständig egentligen sekvens av hela tiden söka utveckling, att utmanas med mera. Och alltså kan jag relatera till mig själv i tidig ålder, jag hade ju egentligen ingen som lärde mig vad rätt och fel var. Jag var ju tvungen att egentligen uppfostra mig själv på mitt eget sätt och ta mina egna steg i livet, skulle jag säga. Så att det har gjort också att jag kan lita verkligen väldigt mycket på mig själv och mina egentligen beslut som jag väljer att ta. Och det är en stor fördel som jag har utav det. Och om jag tänker tillbaka på sen, det kommer upp så situation bara i huvudet. En situation som jag kommer ihåg ganska klart och tydligt till när jag var i skolan. Det var att ibland hemma, som sagt, vi hade det väldigt svårt ekonomiskt. För vi var ju tre barn och min mamma var ju tvungen att försörja oss. Vi hade en hög hyra, vi behövde kläder med mer. Och den här dagen så hade inte jag något SL-kort. Och jag kommer ihåg då att hela den här situationen hade hänt, att alla elever var i skolan, de hade frågat vem ska du åka med så att min mamma skulle komma. Alla elever hade gått till sina föräldrar, jag hade låst in mig i toaletten, väntat tills alla hade gått ut, åkt iväg med sina föräldrar, gått ut ur toaletten, kollat i korridoren att ingen är kvar, gå ut ur skolan, gå till tunnelbanan för att sen kunde åka hem. Den dagen hade inte jag SL-kort, och förr i tiden så fanns det inga SL-spärrar, utan det var bara som en dörr som du kunde trycka upp och gå ut genom. Och just den dagen när jag skulle gå förbi där så sa spärrvakten till mig: hallå, hallå, du får inte gå in där. Och jag var ju så liten så att jag skämdes. Hade jag kanske inte haft SL-kort idag så hade jag bara gått in, om det var en sån situation att jag inte hade. Och det gjorde att jag skämdes, så att jag vågade inte. Och så kom jag ihåg att jag gick därifrån och tänkte: okej, Murad, du är i Sockenplan, klockan är 16:45. Du måste ta dig hem. Hur ska du nu göra? Och jag kommer ihåg att...
Hur långt var det hem?
Jag bodde i Medborgarplatsen, så det var väl ungefär 35 minuter skulle jag säga. Så att då kom den här hjärnan upp, skulle jag säga, i mig, att hela tiden tänka på lösningar som jag alltid gör. Så sätt och tänkte: okej, då åker varje morgon tunnelbana, alltså åker tunnelbanan på det här spåret, om du följer det här spåret hela vägen till Medborgarplatsen för att sen promenera sista biten hem, så kommer du alltså komma hem. Så jag kommer ihåg att jag gick via bilvägen hela tiden med min lilla väska och tittade hela tiden efter spåret och gick alltid bredvid spåret hela vägen ända till Medborgarplatsen, för att sen egentligen ta mig hem. Och det är en situation som dyker upp så här ganska klockrent i huvudet. Men det var ingenting som man berättade för någon. För det var så här, jag tänkte att det var normalt eftersom jag var så liten. Jag tänkte inte på att det var något fel.
Men redan där såg du ju möjligheter. Ja, och det absolut. Upplever jag att du har haft en förmåga också i vuxna. Så att du ser... Tunneln är, det är mörkt ibland, men du ser möjligheter.
Absolut.
Och det verkar du liksom verkligen ha hittat när du var liten, och att absolut. Det fortfarande har varit med dig och som har gjort också där att du är där du är idag.
Absolut. Jag lyssnar ju väldigt mycket på så motivationsklipp, och det är väl ganska, alltså det är en daglig basis skulle jag säga som jag gör det. Jag använder det som en träning för det mentala, och det spelar ingen roll var det än i livet. Det kan vara allt från förhållande, jobb, träning, allt möjligt. Så jag försöker alltid tänka att det spelar ingen roll hur mörkt det är idag. I slutet av tunneln finns alltid ljuset. Det spelar ingen roll om tunneln är mörk en månad, ett halvår. Ljuset kommer alltid komma till slut. Lite det tankesättet är någonting som jag alltid har. Så det spelar ingen roll vad som än händer i livet. Jag försöker alltid tänka så. Det gör också att jag kan slappna av. Jag kan acceptera saker och ting. Oavsett om vissa saker och ting kan göra väldigt ont, så vet att det kommer alltid bli bättre.
Mm. Allt blir bra. Det tar bara lite olika lång tid.
Absolut.
Ibland. Men då är ju, tycker jag, den här just där att man ser den här tunneln och att det är mörkt. Men den tar ju slut.
Absolut. Absolut. Och det är det fina med det hela, skulle jag säga.
Ja, exakt. Att, och det är så sjukt coolt när man ser ljuset. Det är så jävla värt att jobba för.
Verkligen.
När vi pratade lite för sig lite grann om det du är nyfiken på. Du var inne på det här med rädsla och mentala delen. Mm. Är det den delen som om du skulle välja själv någonting, så att det här är jag nyfiken på?
Ja, men alltså mentala rädslor eller rädslor överlag som man har i livet. För att om man kollar egentligen normen utav människorna, man accepterar sin rädsla men man gör ingenting åt det.
Fast jag kan tycka att det är många som inte ens vågar känna rädsla. Alltså att man stänger av det. Vilket betyder att man inte känner det längre. Och rädsla är ju egentligen en av de viktigaste sakerna från savannetiden. Att så här, vi överlever inte om vi inte känner rädsla. För att det är det som har gjort att vi förstår att det är en fara i närheten och att vi kan undvika den. Men att många som täpper till, hur viktigt tycker du det är att våga känna?
Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Väldigt viktigt, för att jag skulle säga att någonting som du känner dig bekväm med att göra det är ju inte jobbigt. Men någonting som du är rädd för att göra det är ju jobbigt. Men det är också där du kommer utvecklas. Det är där jag tycker att många människor ska verkligen kunna se att det är där utvecklingen sker. När någonting är jobbigt, när du är rädd för någonting, det är då du ska utmana dig för dig själv. Mm. För det blir verkligen bättre. Jag såg en så här artikel, jag kommer inte ihåg vart det var någonstans, men om man kollar på svenska befolkningen är mer rädda för att prata framför människor i en grupp än för döden. Och då kan man ju förstå lite så här att oj, kan man vara så rädd för att prata framför människor? Så jag skulle säga att det gäller ju hela tiden att utmana sig själv, hela tiden, oavsett vad det är för något. Alla människor har sina olika utmaningar. Olika rädslor med mer. Det finns ju människor som inte ens är rädda för höjder. Då kanske de ska försöka utmana sig på ett annat sätt. Men att hela tiden försöka utmana sig själv. För att jag tror att det är där verkligen man utvecklas. Verkligen.
Mm. Och ser det också så att det är spännande och häftigt när man känner att man utvecklas.
Verkligen, absolut.
Står i den känslan.
Absolut.
Hur ser hösten ut?
Hösten ser ju ganska positiv ut. Känns som att saker och ting börjar öppnas upp nu. Det är en del galor som kommer vara här under hösten. Så att det ska bli väldigt kul. Jag hoppas att saker och ting börjar öppnas upp. Jag älskar ju resa. Hade ju en del resor inplanerat. Men som var tvungen att avbokas.
Men när galen är igång igen, då är du igång.
Ja,
då är du där.
Absolut, absolut. Nej, jag håller ju alltid egentligen, tränar alltid stenhårt, förbereder mig. Det är en livsstil egentligen för min del. En livsstil. Egentligen försöker bara bli bättre och bättre och det är en livsstil som sagt. Man försöker bli bättre och bättre och inspirera människor och bli den bästa versionen utav mig själv. Att kunna visa människor att oavsett vad jag varit med om, det spelar ingen roll vad du har varit med om, alla kan lyckas så länge du bara vill att jobba stenhårt. För det är bara att kolla statistiken. Jobbar du stenhårt så kommer resultaten komma. Det spelar ingen roll om de inte kommer idag, imorgon eller om veckan. De kommer att komma. Så det gäller bara att tro på processen och fortsätta att jobba stenhårt. Och det kan vara på ditt jobb, ditt företag, med din familj, relation, vad det än är. Att verkligen hela tiden verkligen jobba stenhårt. Då är det någonting som man kanske inte trivs med. Att verkligen försöka göra en förändring. Ta tag i saker och ting. Kanske inte acceptera saker och ting. Utan ta tag i det. Försöka göra en förändring. För att få en bättre livsstil. Och det kan vara allt. Mm. Allt.
Och där är det ju återigen att känna in vad det är man själv vill. Och inte vad andra tycker att man ska gå för väg.
Absolut.
Utan att lyssna till sig själv.
Absolut.
Och då kan jag ju känna så här att när man jobbar stenhårt för någonting. Och så som du berättar så ser man ju också. Jag som ser dig ser ju också energin i dig. För att när du kämpar så hårt, så under vägen när du får kvitto tillbaka så kommer ju också energi, så det är inte så att du kämpar och energin tar slut, utan den verkar fyllas på under vägens gång.
Ja, jag skulle säga att det är en ständig process. Jag skulle säga att varje match får man en ytterligare energi, och ju mer egentligen du jobbar hårt, desto mer tid du lägger på någonting, desto bekvämare, desto mer självförtroende kommer du ha när du väl gör någonting, desto mer förberedelse du gör, desto lättare blir det, skulle jag säga. Så att det jobbar ju inte egentligen tävlingen, utan det jobbar hela den här processen inför tävlingen. Alla de där timmarna, alla timmar du ska lägga ner på meditation, alla timmarna du ska lägga ner på att dieta, gå ner i vikt med mera. Så det är väl det, är det som är det jobbiga. Det är belöning i sen när du ska tävla, när du ska sätta dig själv på test och verkligen kunna ta ut belöning. Det är något som verkligen så triggar mig ordentligt. Det är som sagt, det är som att säga...
Det är så kul att se när du pratar om det här. För det, var liksom, det går in i det så otroligt.
Det är så mycket för att jag tror på det så stenhårt. Det är som jag berättat till dig själv, att den här mörka tunneln, jag vet att den kan vara hur mörk som helst. Det kan vara hur jobbigt som helst. Men jag vet att det där ljuset finns där i slutet av ändan. Och det gäller bara att fortsätta tro på sig själv. Jobba stenhårt, för du kommer komma dit.
Du kommer tillbaka till dig när du har jobbat.
Och det är det jag ser som belöningen. Och det gör att verkligen den dagen, det spelar ingen roll egentligen vad som än händer. Att bara att du får chansen att kunna ta hem den där belöningen. Det är det som triggar mig verkligen.
Och så det är ju mycket. Det som du också vill. Du är väldigt mån om att inspirera andra. För du har haft en tuff historia. Och verkligen det finns ett bevis för att liksom... Att det funkar,
absolut,
att det går.
Absolut.
Och om man vill följa dig så hittar man ju dig på Instagram.
Stämmer.
Då är det Murad Moreno.
Yes, ni kan följa mig där.
Och sen så vet jag inte, där kanske man kan gå in och kommentera lite. Eller om man undrar något. Eller
absolut, ni kan gå in på min Instagram Murad Moreno och kommentera, följa. Är det någon som kan relatera sig själv eller kanske som har haft samma problem eller kanske har samma problem, tvekar inte på att skriva. Finns alltid
det är okej att skriva DM
ja,
där.
Självklart. Ja. Absolut. Absolut.
Ja, det är det som är härligt. Du vill verkligen hjälpa
ja,
andra.
Ja, men absolut. Jag känner att det man kan göra, det är väldigt viktigt att kunna inspirera och hjälpa människor. För som sagt, när jag själv var liten, jag hade ingen som inspirerade och hjälpte mig. Jag hade önskat det så mycket att jag hade någon. Så att nu känns det som en så här obligatorisk sak för mig själv. Som en självklarhet att är det någon där ute som kanske grubblar eller har samma problem, hjälp den människan. För när jag var yngre, jag hade inte den. Jag hade så jättegärna ville ha det. Jag visste att det skulle göra en så stor skillnad. Så att det känns som en så här självklarhet för mig att är det någon som behöver hjälp? Absolut, mer än 100%
jag. Och då kan det vara någon som i samma situation eller liknande situation som känner igen sig, men det kanske också är en förälder som känner att jag ser på mitt barn att de har den här problematiken, hur ska jag bemöta det?
Absolut, självklart.
Bara utifrån din erfarenhet som
absolut,
du har. Fantastiskt
absolut.
Fint. Du, jag har tagit med lite mackor här åt dig, för det är lite
gott.
Eftermiddag. Du är så härligt att fråga dig vad vill du ha att fika?
Ja,
mackor och smoothie. Det är så här, det är mellanmål. Det får ju lite energi.
Det är bra.
Ja, det är bra. Vi ska avsluta med en låt. Vilken är det?
Det är en låt som heter Woman del Callao som är utav Juan Luis Guerra. Den låten får mig att tänka på en skön stund på stranden när man bara är lycklig och tacksam för det man har.
Och inte behöver tänka på något sånt här hopptorn.
Nej, verkligen.
Där kan du bara
nej, då
tänka.
Har man släppt det.
Du har släppt det. Det är bara en sandstrand. Bara livet som det är.
Bara njuta egentligen. Ja, det är livet.
Stort tack för att du kom hit och lycka till nu framöver.
Tack
så. Vi kommer självklart att följa dig.
Tack. Woman del Callao.
Sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, 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 ay.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.